Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Vad skrattar du åt? Det är en humorpodd där vi diskuterar humor med komiker och andra humorintresserade människor. Jag heter Erik Broström.
Och jag heter My Gudmundsdotter. Vi har ett väldigt roligt avsnitt framför oss. Det är serietecknaren och vår gode vän Nina Hemmingsson. Och det avsnittet följer ju snart. Vi vill ju bara meddela om att vi har ett nytt projekt på gång.
Ja.
Ni som följer oss vet ju redan att vi har släppt en musikvideo.
Och vi kan säga att det kommer flera, för att vår kreativitet måste få utlopp. Och om vi inte vi får underhålla för en publik, då får vi underhålla för en digital publik.
Oh, exakt. Ja, exakt. Sen är det ju mycket annat som vi måste göra. Men jag duckar allt just nu, känner jag.
Och du duckar allting?
Ja, men det är så mycket... Pappersarbete,
ja, jag vet,
byråkrati och fylla i allt.
Inte vår grej.
Nej, usch.
Men det ska göras, det ska göras. Ja,
men det hör inte till en sån här snack i och för sig.
Men gå gärna in och titta på de musikvideos vi släpper upp då, ska man säga. Och i och med att man inte kan komma som publik och betala en biljett, så finns det en möjlighet att skänka liksom ett litet bidrag, en gåva.
Fan, vad snällt av oss.
Ja, men så att man kan säga så att det är inte så att vi tigger inte pengar, utan ni får den här musikvideon, vad är det värt för er? Och så får ert samvete bestämma.
Ja, och du Erik, jag kom ju precis hit till kontoret. Ja, visst är det så att du fick någonting på posten precis?
Jag fick någonting på posten precis, som är en väldigt avancerad webbkamera som gör att vi kommer kunna streama antagligen redan nu på söndag. Om du hör det här nu på torsdag då,
wow.
Så pratar vi om
så
streaming.
Håll utkik om du vill se en live impro show.
Har man alldeles för mycket pengar för övrigt och vill göra sig av med pengar varje månad, då kan man bli presens Patreon. Och där kan jag tipsa om att vi släpper ett nytt humoravsnitt av vår podd Silly, där vi riffar sketcher.
Fan vad kul det var.
Det var jätteroligt.
Ante och Amanda var här och vi hade så jävla roligt. Det är ett 40 minuters avsnitt ungefär.
Ungefär. Jag rekommenderar att man går in där, så får man höra de avsnitten om man blir Patreon.
Ja, det är ju svårt att göra impro audibelt bara. Ja. Men jag tycker vi börjar få fason på det hela.
Jag skulle kunna säga att vi är bäst i Sverige
på att göra improviserade sketcher i
audioform.
Audio.
Jag tänker på Audi.
Ja,
audio.
Audio.
Men den här gästen som vi känner,
serietecknare, som vi sa. Hennes böcker har sålt väldigt bra. Hon har sommarpratat. Hon är rolig och härlig. Du kan köpa hennes material, hör jag på att säga.
Hennes
verk på Adlibris eller googla. Följ henne på Instagram och allt sånt.
Nina Hemmingsson, vi började avsnittet med att fråga:
vad skrattar du åt?
Jävlar!
Let's go.
Oh, oh. Did you want to? I'll let you.
I'll let you.
Next time.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Jag har kommit fram till att jag skrattar åt när man avslöjar små sprickor i människor. Alltså att man på något sätt inte lyckas hålla upp någon social kod eller bara någon... Vad kan det vara? Alltså bara hålla upp det här, den här liksom ytan som man har mot varandra. När det rämnar en liten stund. Det
jag försöker tänka. Jag förstår vad du menar.
Ja, men det kan vara väldigt... Jag tänker på, det är en film som jag såg på 80-talet som jag tror kanske inte var en så bra film. En Lasse Hellström-film som heter Två killar och en tjej. Jag har inte sett den här sedan jag blev vuxen och jag vill inte göra det heller för att den är antagligen... alltså det kommer bara förstöras då. Men då är det en scen när en man håller på att tjafsa med sin fru eller tjej, de bor ihop och det håller på att ta slut. Och så försöker han förklara, han är jättearg och försöker förklara hur han känner. Och så plötsligt så liksom bryter han ihop lite, fast på så här lite töntigt sätt. Och så säger han så här, men jag är ju bara så himla ledsen. Och så ska han liksom sparka till någonting och så blir det så här fjuttig spark. Det blir liksom ingen tryck i det där. Och det skrattade jag jättemycket åt. Och det är ju samtidigt så älskar man ju honom. För att man förstår hur uppgiven han känner sig. Han är rädd att förlora den han älskar. Det går så lätt. Och det är en jättestor känsla som sen manifesteras i någon sån här liten fånig tåfjutt.
Jag förstår så precis.
Det är ju en hög insats också som misslyckas den så totalt.
Ja, verkligen.
Det ska vara en häftig kick på något sätt. Och så bara blir det fel.
Jag har inte sett den filmen, men jag måste få berätta. För min pappa drar alltid det här skämtet.
Typiskt pappa.
Det här har jag hört från min pappa säkert 5-6 gånger. När han skulle gå på bio med en tjejkompis, eller med två tjejkompisar var det. Och hon går fram till luckan, det här i Dalarna. Och då är det ju nästan inga filmer som går. Och så säger hon i luckan bara så här, ja, vi vill ha 3 biobiljetter. Typ. Och då frågar de i luckan så här, ja, är det 2 killar och en tjej? Frågar de i bioluckan. Hon bara, nej, vi är 2 tjejer och en kille.
Åh, vad min pappa skulle berätta det många gånger också om han hade varit med om det.
Men förlåt, vad skulle du säga, Erik?
Nej, jag vet inte om jag var på väg någonstans faktiskt.
Nej, men jag tror att för mig så bygger det mycket på också att jag känner någon slags liksom kärlek till den som är rolig eller till det fenomenet. Alltså att jag måste känna någon slags sympati med det. Och att jag liksom på något sätt, alltså jag kom på att jag tycker om människor så himla mycket. Kanske speciellt nu när man har varit lite isolerad. Så jag som trodde att jag ville vara ensam. Jag vill bara kramas. Det är liksom det enda jag tänker på. Att jag ska krama andra människor. Och sitta jättenära, så obekvämt nära och så.
Men sympatier är ju superviktigt för humor.
Ja,
det är jättesvårt att skratta självklart åt någon som man inte får sympatier för.
Nej, men det finns en del såna, alltså jag klarar till exempel inte av, alltså jag tycker det är roligt när folk ramlar och så här ganska simpla grejer, kroppshumor, men inte om det är ett barn som ramlar och gör illa sig till exempel.
Alltså sådana här knäppa klipp där de ska åka gungor och sen så är det någon som typ ramlar med huvudet först och grejer.
Ja,
jag tycker det.
Ja, men jag fattar det. Jag blir för orolig då att det har gått dåligt och så här.
Det är lättare att skratta ifall du inte har sympati i så fall. Alltså om motsatsen har bekräftats. Att det är någon som du inte tycker om.
Ja,
alltså,
just det. Ja, precis.
Då kan man bli
absolut
skadeglad på ett annat sätt.
Ja, verkligen. Det kan man. Fast det är inte ändå lika kul. Ja.
Nej.
Det är det att man gillar det här mänskliga så himla mycket. Och när det bryter igenom det där att vi är människor, att vi är på ett visst sätt, att vi är så fåfänga och svaga och känsliga på något sätt allihopa. Det tycker jag är väldigt roligt.
Vad tittar du på för humor när du växte upp i barndomen?
Alltså, det fanns väl inte så mycket då.
Nej,
känns det som. Men jag tittade på en del som min pappa tittade på. Det var ju för att det var så himla mysigt att sitta bredvid honom. För det var inte så ofta man gjorde det. Ja. Så att han gjorde andra saker än att vara med sina barn, jobba och så här.
Ja.
Han tittade på såna här otroligt tråkiga saker som plankan till exempel. Ja. Så här alltså brittisk humor tittade han på. Så här. Och så här, otroligt dålig brittisk humor. Och det är en sån här... Då skrattade jag för att jag ville skratta med pappa. Liksom. Men nu när jag tänker på det där, så det roliga med det där är ju att min pappa har så dålig humor. Alltså, då känner jag ju så här ömhet till honom, att han tycker om Benny Hill och plankan och sådär. Och att han har ett skämt som han drar som är så här, jag ser, hör och luktar illa. Det är en sån här grej som han har sagt också hela
våran uppväxt. Ja, det låter som min pappa också.
Och som man liksom artighet skrattar och sådär. Han har otroligt begränsad humor, ska jag
säga. Har din syn på din pappas humor förändrats genom åren? Tyckte du att det var roligt när du var liten?
Nej, jag tyckte inte att det var roligt. Och jag kommer ihåg att det var en lättnad när jag kom på att jag inte behövde skratta åt Plankan. Att jag liksom behöver inte det.
Men Plankan, det är väl bara en kortfilm, är det inte?
Jo.
Men, och den gick ju väldigt ofta.
Ja, ja, det känns som att den alltid gick.
Jävla SVT ja, förr i tiden.
Nej, men det var ju otroligt fattigt. Ju. Och ja, barnprogrammen man såg, det var ju... Alltså, jag är ju äldre ner också. Vi kollade ju på så här, ja, men typ en minuts Drutten och Gena som var inklämt i något annat tråkigt kaféprogram eller vad det var. Det var ju ja, liksom, det fanns ju helt enkelt inte så mycket. Och humor, jag vet inte. Och den, jag tänker som den där filmen
Hasse och
som
Tage.
Ja, jo, men Hasse och Tage var ju kul i för sig. Men ja, Hasse och Tage var kul.
Det var det ju. Men tyckte din pappa det också?
Ja, det gjorde han.
Till sin dåliga humor till trots.
Ja, jag får ge honom det faktiskt. Men jag tycker ju att, nu när jag tänker tillbaka på pappas humor till exempel då, så tycker jag ju att det humoristiska i det är ju han. Hur han var med det där. Det är det som är kul.
Ja, du skrattar inte åt det han skrattar åt, du skrattar åt att han skrattar åt någonting som...
Ja, precis. Ja. Och att han är så typisk liksom, man i den generationen och sådär. Lite liksom stel och jag kan skratta åt när han berättar att han hade varit på, de hade haft någon sån här han var läkare i botten och sen så blev han någon sån här landstingschef och så hade de varit på någon sån här säkert sån här sak som ni gör någon sån här ja men någon dag när det kommer någon utifrån och ska få dem att göra saker.
Ja. Det låter som en perfekt beskrivning av hur vi gör.
Förlåt. Jag minskade ett. Nej men då frågade de efteråt, men hur var det då? Ja, det var fruktansvärt. Ja men vad gjorde ni då? Ja, vi fick börja med att sätta oss i en ring och så skulle alla ta av sig sina kavajer. Det var liksom, han berättade inte mer, han kom liksom inte längre än det. Men då när jag tänker på hur pappa sitter med andra gubbar i en ring och måste ta av sig kavajer liksom, i den här situationen, då tycker jag att det är kul.
Ja,
jag skulle vilja ha en workshop.
Ja. Vi skulle inte tvinga någon att ta av kavajen.
Nej, men däremot så skulle vi är ju snälla på våra workshop. Du går ju kurs för oss, ja, vet ju. Men vi skulle ju, det finns ju saker som vi säkert gör som är jättejobbigt för folk. Bara det att man säger så här: vänd dig om och säg hej. Bara en sån sak kan vara
jobbigt. Ja, men verkligen.
Ja, jo, men de är ju så här, lost cause. Det är ju ett skämt också, alltså när vi säger det. Det ska vi inte spoila.
Nej. Om ni ser oss.
Det är ett skoj som vi har för oss.
Ett förberett skämt.
Men det handlar inte om oss.
Nej,
alltså, men där blir de utsatta för någonting som de inte har valt. Så det blir på ett annat sätt. När jag bestämde mig för att gå en kurs hos er så tyckte jag ju för sig att det var läskigt. Men då har jag ju bestämt mig för att jag ska skita i det. Jag tycker att det är pinsamt och då funkar ju det. Mm. Då blir det ju på ett annat sätt.
Ja.
Jag tycker ni är snälla.
Och det är så roligt att ha det som elev. Det är så synd att vi inte kan gå
jag
kurs
vet,
nu bara.
Men det är nu man skulle behöva det verkligen.
Ja, eller hur? Mm. Ja. Du tekniserar dig.
Ja.
Och när började du med det?
Jag började med det när jag hade gått ut Konstakademin år 2000 ungefär. Alltså för 20 år sedan ju.
Så du hittade inte dit på Konstakademin?
Nej, jag var helt efterbliven med det där. Jag har liksom tecknat och skrivit i hela mitt liv. Och jag har inte fattat att jag kan liksom
kombinera
att jag kan kombinera, att det finns en perfekt konstform för det.
Mm. Hur hittade du till serierna?
Ja, men det var, alltså, jag läste lite serier när jag var liten, men jag var inte sån här... Alltså, i den generationen som jag tillhör, då var det en killgrej att läsa serier. Så att även om jag läste serier så hade jag inga ord för det. Jag hade inte någon sån här... Alltså jag hade ingen berättelse kring mitt serieläsande. Det hade ju killarna. De visste precis att det var det här de började läsa. Tintin eller Fantomen eller vad det var.
Mm.
Och sen så gick de över till ja, andra grejer. Amerikanska serier. Alltså de här underground-serierna. Och så här. Men jag läste jättemycket serier. Har jag kommit på nu. Men eftersom jag inte hade några ord kring det så har jag inte fattat ens att jag har läst serier. Och jag läste ju såna här Claire Bretécher, Wolinski. Så här relationsserier ganska mycket. Mm-hmm. Inger Edelfelt.
Jag har dålig koll, känner jag.
Ja, men det handlar om sex och relationer mycket.
Ah, okay.
Mm. Ja, okej. Vilken ålder läste du dem?
Ja, men, vi var alldeles för liten. Det var sådana serier som min mamma hade. Och så var det ju superspännande. Wolinski var en av dem som dog i attentatet mot Charlie Hebdo. Han tecknade ju mycket... tjejer, han var duktig och tecknade, var så här snygga tuttar och liksom alltså ganska
typ lite erotiska.
Ja, lite serier. Fast med mycket humor var det ju. Och jag upplevde dem som eller jag är ju fortfarande det att han ändå hade hjärtat på rätta stället även om han är lite gubbig.
Mm.
Så. nog.
Och det kan man ju verkligen inte säga om dig, utan tvärtom. Du har ju profilerat dig som feministisk serietecknare.
Ja, det, ja. Ja precis.
Ja. Och ja, hur kom du in på... Alltså, när skulle du säga att du hade liksom ditt genombrott i serietecknandet?
Jag skulle säga att det var 2006 när min bok Jag är din flickvän nu kom. Och det är lite då? Tur att jag kom... Liksom, den kom precis innan Liv och de här andra. Hela. Så det var liksom först.
Ja, det känns som att du är lite föregångare för den feministiska serievågen.
Ja, det tror jag man kan säga.
Jo, och det kan man.
Att jag fick en plattform. Jag fattade ju inte, jag hann aldrig fatta att det var svårt att få en plattform, för jag bara fick en. Det bara fanns en plattform. Det var, fanns ett sånt otroligt sug efter den typen av serier. Så att det var liksom enkelt för mig.
Hur plockades det upp? Alltså, hur?
Du kom ut med den som Aftonbladet, va? Eller?
Ja, jag började teckna för eller ganska tidigt så började jag teckna för Aftonbladet ett par år innan den boken. Och sen tecknade för Ergo som är studenttidning i Uppsala. Den hade ju stort genomslag.
För så skämtteckningarna i Aftonbladet var innan du debuterade som...
Ja, det var det. Jag började lite innan. Ja, okay. Precis.
Och hur hamnar du i, eftersom jag kan inget om den här världen, skickar man in liksom till olika så här, hej, får jag publicera mina saker här? Det är lite så.
Ja, så. Så är det.
Okay.
Men jag minns knappt att jag gjorde det ens. Det var som att jag nästan bara plockades. Alltså jag blev otroligt bortskämd faktiskt i början. Vilket är... Jag tänkte på det nu när det är lite... Jag vill egentligen inte prata om corona, men jag måste bara säga en grej. Att nu när det blir lite, så här, när det blir lite så här svårt plötsligt, för alla ju, även för mig, så bara inser jag vilken jävla räkmacka jag har glidit fram på egentligen. Alltså att jag har haft det väldigt lätt. Sen, jag menar inte att jag inte har liksom kämpat och haft lite pengar i perioder och sådär, men det har ändå flytit på otroligt bra för mig. Så nu så måste man börja hitta så här, jag måste börja ta så här uppdrag igen som kanske inte är mina drömuppdrag, och alltså jag har haft en bra jag har fått en bra position.
Om du skulle tänka vad, för jag tycker att dina serier är väldigt roliga.
Ja.
Det är ju skämt. Men de är också politiska och de är konstnärliga. Vad skulle, om man tänker konstnär, komiker är väl kanske fel, men humorist eller författare. Vad skulle du säga är det tyngsta benet?
Vilket epitet.
Oj, alltså konstnär tror jag. Det känner jag mig nog mest bekväm med i alla fall. Författare låter så pretentiöst, fast jag tycker att det är fint liksom. Men
för du har skrivit böcker också.
Ja. Men när man konstnär är väl bra, det inbegriper ju också allt.
Du illustrerar mycket också.
Ja, ganska mycket. Ja. Men det här med humorn, det är ju ingenting som jag tänker ju inte så här, nu ska jag göra någonting som är roligt.
Utan, det bara blir.
Ja, det bara, ja, men det blir roligt. Det blir roligt ibland. Inte alltid heller ju. Men det blir roligt när... Alltså, det blir roligt när man avslöjar någonting som de som sen läser känner igen sig i, men inte visste riktigt att de tänkte. Så att det blir någon sån här överraskningseffekt. Och ofta så, eftersom jag skriver om ganska tunga grejer, så här, alltså jag är ju intresserad av människans psyke, och mitt eget psyke då får ju vara exemplet hela tiden, och då går jag in i sådana grejer som är, eller det är där jag hamnar, jag behöver inte ens gå in i det, men saker som där jag stöter på något hinder, eller där jag känner att det blir tungt eller svårt eller sådär, och så vrider jag till det på något sätt, försöker titta på det från ett annat håll eller sådär. Och då tror jag att just när man känner igen sig i någonting som är ganska jobbigt, så blir det också en lättnad i det. Och i den lättnaden så tror jag det finns humor. Alltså att där uppstår humor på något sätt. Alltså så att man skrattar som någon slags... Alltså det blir någon slags förlösande effekt i det där, tror jag. Jag tror att det är därför. För det är ju också det som folk ofta säger till mig, att de känner igen sig, att de känner, att de tycker att det är skönt att de får känna igen sig i något sånt här som de kanske har känt sig ensamma med.
Ja, exakt. Utan det är ganska blottande grejer du kan skämta om.
Ja, men verkligen.
Hur man är stalker, flickvän, eller hur man tycker att vill ha uppmärksamhet och sådana saker.
Och det är ju, det var ett... Jag kände det ganska direkt när jag började teckna, att det här... Nu finns det en risk att jag börjar backa, för att jag märkte att jag rörde mig i de där områdena där det är ganska pinsamt och självutlämnande. Och, man avslöjar sig som lite sämre än vad man vill vara egentligen. Så då fick jag bestämma mig för där i början. Jag gav mig själv ett löfte att jag aldrig ska backa om jag tycker att det blir pinsamt. Mm. Utan istället så ska jag försöka gå lite längre då.
Fan vad bra.
Ja, har du aldrig tummat på det? Eller liksom?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Nej.
För att, och det krävdes att jag bara formulerade det, men det räckte på något sätt. Och det har jag haft som någon sån här bas hela tiden. Och det, för jag tror verkligen att när man... Det där som är pinsamt, det ligger väldigt nära det som är det allra viktigaste, så här, kärnan i saker. Nu menar jag inte att jag alltid lyckas och fatt i det, men att jag ibland gör det i alla fall just för att jag vågar vara kvar där. Och när folk blir, när det blir, alltså när folk istället försöker, eller om man försöker istället ha ryggen fri och vara lite cool och sådär, det är då man blir liksom töntig på riktigt eller pinsam på riktigt.
Ja.
Det där pinsamma som är genuint pinsamt, det, ja, det är ju lite pinsamt, men det är ändå... Det, man klarar det på något sätt.
Men man förebygger eventuell kritik eller hån, för att om du själv står för det, då, ja, då har du redan blottat det och då finns det inte så mycket. Det är lite Eminem i 8 Mile i rap battlet, så kör han allt som han tror i finalen, spoiler alert, så kör han allt som han tror att han kommer få skit av någon annan för de ska dissa varandra. Och då kör han så här, ja, jag är vit, liten tönt från det bambu dumbu dingi ding ställde bum bum. Ja. Och så finns det inget kvar att säga.
Nej.
Och det är väl liksom det är inte ett trick, men det är ju en effektiv metod för att kunna liksom, man bjuder ju på det samtidigt som man blottar sig själv.
Ja.
Och annars blir det den där sprickan som du pratar om, som du faktiskt tycker om att se.
Mm.
Att någon försöker upprätthålla en fasad och så sipprar det igenom.
Ja.
Sen är det väldigt skönt också att ha seriet, att konst, alltså att teckna som ett slags filter.
Mm.
Vi har ett avsnitt där vi pratar om tecknad humor. Och att det finns mycket utrymme för att ta i och utforska. För att man använder det mediumet.
Ja, vi distanserar oss eftersom vi ser att det inte är verkligt, alltså som betraktare så blir vi ju mer mottagliga för grafiska ytterligheter, som man säger så.
Men jag tror att serieteckning på det sättet är supereffektivt egentligen, just för att själva formen är så beskedlig och snäll, alltså det är antingen att man kollar en bok eller tidning, alltså man kommer ganska nära, det är liksom, det är ingen som är rädd för ett seriealbum. Ja, man får vara ensam med sin upplevelse. Man behöver inte dela det med andra om man inte vill. Det kan man göra, men man måste inte. Jag tänker på när folk går in, alltså så gör jag också när jag går in i ett galleri, att man blir lite självmedveten. Man undrar hur länge ska jag stå vid varje tavla. Alltså, det kan finnas en massa liksom, regler kring det där.
Precis. Men finns det något att läsa till? Och att man kan investera i det på ett annat sätt.
Precis.
Jag älskar ju serier. Jag har ju varit gift med en serietecknare också. Det var så vi lärde känna varandra.
Mm.
Och det roligaste i den världen tycker jag är alla som har lite så här dolda beefs. Som liksom skriver in i serierna. Känner man er? Nu har inte du gjort det vad jag har sett.
Nej, men jag har hållit mig utanför faktiskt.
Men det är väldigt många som, det är lite som att läsa skvaller.
Man ser en fiktiv karaktär som säger något och så vet man att
det här syftar till den här personen,
för de har jobbat.
Ja, precis.
Du vet säkert mycket mer om det där än vad jag vet.
Nej, det vet jag inte, men vi behöver inte hymla med det, men Simon Järnfors gör ju väldigt roligt när han gör Simons 120 dagar och han bor hemma hos Johannes Klenell och han till och med har bytt ut att Johannes Klenell heter typ Johannes Genell eller
någonting,
så att man ska veta vem det är.
Dåligt förklarat.
Ja, och sen så kommer det ut på Galago där Johannes Klenell är förläggare. Så han måste ge ut sin bok där Simon framställer honom som ganska osympatisk.
Bra gjort av Johannes, tycker
jag.
Ja,
det är stort faktiskt. Det är stort gjort. Ja, men det är mycket sådana. Och sen också att man läser typ, men man läser Åsa Grenvalls bok och sen läser man Mats Jonssons bok och de har skrivit om varandra, så bara, nu fick jag hans sida och så får man hennes sida.
Ja, det tycker jag också är intressant. Verkligen.
Vad invecklat.
Skvaller.
Jag trodde det bara var serier. Det ska tydligen vara.
Jag var ju jätteorolig för det när jag och Fabian separerade och han kom ut med en bok under som det allting inträffade under vår skilsmässa, så nu
Klart, det fattar jag, men alltså jag är inte så inne i serievärlden så där, så jag är står lite utanför de där grejerna. Jag tycker att det är skönt att göra det också, men däremot så lämnar jag ut mig själv mest, men jag lämnar ju ut andra personer och då är det ju ofta någon som jag har levt med till exempel.
Ja.
För det är ju just i de relationerna där saker ställs på sin spets. Det är ju ofta där det händer. där man upptäcker vem man är och vad man inte vill och vad man behöver och sådär.
Exakt.
Och också om man har levt i en relation som inte fungerar, då är det väldigt mycket som ställs på sin spets, för då känner man ju så, alltså till slut så ens riktiga jag gör ju uppror och bara visar sig på massa sätt, massa bakvända sätt, eftersom man inte kan leva ut det i sin vardag, att man liksom lägger lock på sig själv. Det blir ju så här, det blir världens kraftigaste effekt till slut. Man kan ju hålla på och låtsas hur länge som helst, till slut så har man inte mandat från sig själv att vara den där personen som man låtsas vara, och då slår man bak ut. Och i det så skapas det ju massa bra grejer.
Ja, men absolut, jag tror att majoriteten av all konst som skapas är ju från personens egen, vad som har hänt.
Ja, alltså upplevelser. Det tror jag också. Ja. Det är
självbiografiskt. Och vi har ju på vår teater så här, att man kan vara monologist. Visst var du det?
Ja.
Och då är det ju en sak som vi säger att så här, det ska vara sant. Mm. Allting ska komma. Det blir konstigt om man står och hittar på historier. Om man,
särskilt om vi ska hitta på humor om precis. Det eller skapa humor av det, då blir det ju en
exakt. Extra... Ja, men humor, komik skapas av ärlighet.
Ja, precis. Och, precis.
Sanna upplevelser.
Men du sa att du har inte så bra koll på den där serievärlden. Är det så att du helst inte umgås med serietecknare? Inte kanske medvetet, men att det inte har blivit så. I så fall, varför tror du det kan vara så?
Jo, men nu har det blivit så att jag har några serietecknarkompisar ändå. Det är liksom oundvikligt. Så tyvärr får jag dras med några av dem. Jag kom ju från konsthållet, eftersom jag gick en konstakademi. Och det var ju så fruktansvärt bajsnödigt. Alltså den världen. Alltså, det var ju därför jag ville dra mig bort ifrån det jag började teckna. Och då kände jag en sån här befrielse i att vara i en miljö som jag upplevde som opretentiös och ganska fri på något sätt. Och det var ju också för att inte folk... Då var det ännu mer så att man tog inte serier på allvar. Det var ganska marginaliserat på något sätt. Det har ju förändrats då. På gott och ont skulle jag säga. Men jag upplevde det som frihet i det. Och då vill jag... Alltså för till slut insåg jag att men gud, det är ju massa konflikter och intriger här också. Såklart. Men då kände jag att jag vill fortsätta känna mig fri i det här. Jag vill inte veta. Och jag funkar bäst om jag får vara själv så.
På vilket sätt tycker du att förändringen har skett? Alltså hur man ser på serier?
Att man tar det mer på allvar, att man ser det som en konstform bland andra. Att kritiken av det börjar långsamt bli lite mer initierad. Och jag har ju också jobbat som förläggare ett tag, så jag har ju också varit med och jobbat för att serier ska tas på allvar. Jag förstår att det är en utveckling som måste, alltså det måste gå dit på något sätt. Man kan inte jobba emot det, men samtidigt så är det ju en otrolig styrka i att hålla på med någonting som folk inte tar på allvar, för då kan man ju ha kvar det här punkiga i det. Ni skiter oss, men vi skiter i er. Eller liksom man bara kör på. Sen tycker jag också att det blir en bra effekt av att man när man uttrycker saker som ändå är liksom tunga och viktiga och ganska stora och allvarliga på ett sätt, även om det ofta blir roligt också i just det. Men när folk inte förväntar sig så mycket, att de tänker att serier är bara för barn eller vad man nu kan ha för föreställningar, då blir det en väldigt bra effekt när det sen bara man drämmer till med någonting som är på riktigt. Bara, oj, hjälp, kunde det vara så här?
Har du fått några sådana konstiga frågor i intervjuer?
Ja, men gud. Alltså det, om det är någon insats jag har gjort för serie Sverige så är det att jag tog några smällar där i början, för att det var som att folk fick prata av sig om det där lite grann. Nu är det ju lite bättre frågor som ställs.
Vad kunde man säga då?
Ja, men det var ju väldigt mycket om hur det är att vara tjej i en sån grabbig miljö och sådär. Och, ja, men är inte serie bara för barn? Och när jag tänker på serie så tänker jag ju på Kalle Anka. Alltså, det var ju så på riktigt sådana frågor från journalister.
Och, jag tror Malou sa så till Liv till och med, och det var ju inte jättelänge sedan.
Nej, men Malou är Malou.
Ja, nej, men det... Och sådana här frågor, men varför har du valt att ge ut de här i en bok? Men, jag fick så konstiga frågor så att man blev helt ställd alltså.
Men då är det nästan liksom hela pöben, hela liksom samhällets inställning till det. Det är inte så viktigt med fina rummet att de ska erkänna det som en konstform, utan det är mer att det liksom att det blir accepterat för vad det är, att det är en del, att det får ta en plats i liksom kulturella samhället.
Ja, jag vill ju det såklart.
Ja,
det vill jag ju. Och det handlar ju också om våra arbetsvillkor och hur vi kan ta betalt och massa sådana där saker. Men jag försöker att inte tänka på det så mycket. För att just i den här branschen, det är ju samma för er. så är det ju ganska hårt. Och då blir det lätt att man fastnar i den här politiken kring det. Och jag har försökt att hålla mig utanför det lite grann. För att det tar ju från ens kreativa kraft. Jag har försökt att liksom, fast ibland så måste man tänka på det, så har jag försökt så mycket som möjligt inte tänka på det.
Mm.
För jag märker hur en del fastnar i det där. Att bara pratar om liksom att, ja, hur man ska ta betalt och vad man har för rättigheter, att de är förbannade på uppdragsgivare och sådär. Och det, jag vill inte vara i det. Jag vill verkligen inte det. Samtidigt som jag vet att det är en viktig fråga. Så jag vet inte, ibland så vill jag bara säga till folk att håll käften och teckna. Mm. Det är det ni ska göra liksom. Mm. Sluta, håll på. Det där är helt ointressant. Det är bara dåligt. Ni kommer aldrig bli tagna helt på allvar. Ni kommer aldrig kunna få så bra betalt som ni vill. Ge upp det bara. Mm. Om ni måste teckna, så måste ni teckna. Annars kan ni ju ha något annat jobb.
Apropå Fabian som har varit gift med en förläggare, vet ju också att det måste finnas någonstans att ta pengarna ifrån.
Ja,
så att det är så vanligt att man bara ser det här, ja, men jag vill ha betalt för det här. Ja. Jag vill ha betalt för min bok. Jag vill ha resan betalt. Jag vill ha hotellrum för det här releasefesten och så vidare och så vidare. Och sen så bara, ah, okej. Okay. Men då måste boken sälja, eller var ska liksom pengarna komma från?
Ja.
Mm. Väldigt mycket sånt.
Ja, men det tycker jag är skönt, det är sunt. Det finns ju mycket, särskilt nu för oss i de här tiderna, så det är så mycket som inte är bra. Det är så mycket som är fel.
Ja.
Och jag tror att det är jättebra att påminna sig om att så här, jag har valt att vara i den här världen.
Verkligen.
Och jag accepterade premisserna.
Mm.
Och jag kan absolut försöka förändra, men det kan inte bli allt.
Nej.
Om det är allt jag gör det för, då kommer det ta bort all lust till slut.
Ja.
För det blir bara besviken.
Mm. Verkligen. Jag hade en sån här, det var kanske att gå lite långt, men nu avslöjar jag det då, i och för sig, när jag berättar det här för er. Men eftersom jag fick så, det var också frågor som jag fick väldigt ofta, det får jag ju fortfarande. Hur klarar du att leva på det här? Det är ju
det
svårt att få.
Också.
Ja, precis. Och jag tyckte, alltså jag märkte snart att om jag ska svara sanningsenligt på det här, för då var jag ensamstående mamma precis i början, det var otroligt hårt ju. Men om jag ska svara ärligt varje gång på hur jag klarar mig ekonomiskt, då kommer jag så många gånger behöva tala om och gnugga in både mig själv och andra hur fattig jag är. Och det är inte bra för min självbild. Alltså det är dåligt, så att jag började ljuga ganska tidigt och säga att nej, men jag klarar mig bra, fast jag verkligen inte gjorde det.
Mm.
Det går bra.
Ja.
Så här, jaha, blev folk jättefåna. Jaha, men oj då. Nej, men jag får betalt och det, nej, men jag klarar mig. Jag har uppdrag.
Exakt. Det tänker jag också på ofta när man får den. Hur kan du leva på, eller kan man leva på det där?
Ja.
Du hade inte kunnat leva på det här.
Nej, just det.
Men jag kan.
Ja. Allt handlar om hur mycket du vill och kompromissa med de små sakerna.
Ja, men sen också så här, kan du leva på det här? Vad ska man, alltså då får jag lust att säga så här, nej, jag är död.
Ja, precis.
Du, liksom, det här är ett lik.
Exakt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej. Kör. Har du något?
Nej, men jag tänkte bara på det här som du sa, för när du kom in i seriebranschen så var seriebranschen ganska töntig, lite så, lite nördig och så bara killar, och sen så hamnade du där, och jag tror att du kanske tillsammans med Kellerman var några som gjorde serier coolt.
Mm.
Och sen framförallt för att det kom in så mycket feministiska tjejer.
Mm.
Och att alla de de här, för det var ju en ganska stor feministisk våg där.
Mm, verkligen.
Ja, och jag tycker att det var då serier blev häftigt. Mm. Det var då man kände, nu när jag åkte på bokmässan och man var i liksom Galago, Cartago, Monten, så var det så här, här är coolt om man jämför med övriga bokmässan.
Så vad var det, så här, var det i resten? Ja. Det var bara liksom...
Ja, men det var pretentiösa författare liksom. Ja. Så här, serier blev ballt med tjejerna.
Ja, jag har ju liksom ingenting att jämföra med, för jag vet inte riktigt, men jag kan tänka mig att det nog kunde uppfattas så, att, ja, att man kunde känna så.
Särskilt om för bakgrunden är gamla gubbar och tanter som har skrivit, då är det klart att det blir ännu coolare.
Ja.
Alltså, eftersom det blir sån... Vad heter det? Ja, men kontrast.
Serier är ju supernördigt, har liksom alltid varit jättetöntigt. Mm. Och sen så blev det en cool våg där tillsammans med ja, men du som första kvinnliga stora svenska serietecknare. Och sen så kom det flera stycken med Nanna, Sara, Liv. Hela det
hur är resten av världen? Vilket land är det absolut... fortfarande supernördigt i, och vilket land är det coolare än här?
Alltså jag vet faktiskt inte. Nej. Men alltså när jag har varit på den här, jag har bara varit där en gång på den här seriemässan i Angoulême. De har en i Frankrike, de har en stor seriemässa där. Och då märkte jag två saker. Dels att även personer, alltså vilka som helst, hade ganska bra koll på serier.
Ja.
De har ett stort museum där med bara serier.
I Frankrike, ja, där är det ju superfolkligt.
Precis, att det är liksom att när folk frågade så här, men vad gör du? Och så säger jag att jag är serietecknare. Och då kan det vara liksom bara liksom random tant. Och hon bara, ja, men vilken typ av serie?
Ja. Liksom, här i Sverige, förlåt, man får skärpa sig lite. Vilken gubbe tecknare?
Ja, men precis, vad heter din gubbe? Det är frågan här. Där bara, ja, men vilken genre, snälla någon. Så att där är debatten eller snacket kring serier är mycket, mycket mer insatt från i allmänheten. Men däremot så, liksom, så har den ju inte kommit så långt ur ett feministiskt perspektiv.
Nej.
Så där ligger de långt, långt efter och tycker att det är superspännande med de här svenska serietjejerna. Ja. Liksom. Men jag tycker att det är samma sak där för mig lite grann, att jag inte vill tänka så mycket på det heller. Det är därför jag inte kan så himla mycket om det där politiska kring. Alltså nu har jag väl ändå lärt mig lite, det går inte att undvika. Men jag vill inte tänka så mycket på... Det tyckte jag var tråkigt i början, för då fick jag ju så mycket frågor om det. Varför mina serier handlar om jämställdhet, kunde man säga. Alltså det låter så jävla tråkigt. Här är jag är en tjej som gör serier om jämställdhet. Fy fan vad tråkigt. Och jag har aldrig tänkt att jag ska göra feministiska serier. Sen så blir de ju det, eftersom jag är feminist och kanske har ett sånt perspektiv och sådär. Men det räcker ju med att en kvinnlig huvudperson för att det ska räknas som feministiskt, om det inte har funnits så många kvinnliga huvudpersoner innan. Nu är det ju inte riktigt så, för nu är det ju fler tjejer än killar som tecknar serier. Så att nu har det ju förändrats. Men det krävdes väldigt lite för att det skulle kallas för feministiskt. Och jag tycker att det blir också så tråkigt, för det som har hänt, det hände ju inte i början, det hände ju efterhand, att man såg kraften i tecknade serier ur ett feministiskt perspektiv, att det kunde förändra och att det gjorde någonting.
Mm.
Och då var det ju många, alltså, från den goda sidan så att säga, som vill kidnappa det här, och då ska alla serietecknare, kvinnliga feministiska serietecknare, de ska uttrycka sig rätt också. Och då måste man på något sätt se till att man står fri i det där. För att det är ju en sak att man får skit från en sverigedemokrat, man bryr sig ju inte. Det är klart att de ogillar mig, det ska de göra. Men sen när man får skit från sina egna, det tar ju mycket hårdare, och det är mycket svårare att stå fri.
Ja, det är samma med humor. Ja. Man kan inte vara en feministisk komiker, för då, titta på Mia Skäringer till exempel, börjar jätterolig med alla sina karaktär. Ja. Hon tänkte ju inte att hon skulle vara feministisk, men hon blev feministisk för att hon gjorde burdusa typer. Och sen så var hon i det facket, och då var det okej, nu får du bara skriva och agera ut efter den här mallen.
Ja.
Och då slutade komiken. Och då blev det bara no more facts to give. Och det är säkert jättebra, jag har inte sett den. Men som jag har förstått det så är det typ ingen humor nu, utan det är bara politik.
Och jag förstår den där viljan. Alltså det är också, det är det som är svårt med att vara människa och konstnär. Eller det är väl det som är svårt att vara människa överhuvudtaget. Men om man ska vara rolig då. Det är ju att man... Att människor, en mänsklig egenskap är ju att vi, alltså vi är flockdjur, och en av våra egenskaper är att vi är otroligt bra på att uppfatta vad andra förväntar sig av oss och vad vi har för position och vi har också, tror jag, en inneboende längtan att ge det folk förväntar sig av oss. Därför att det är så vi fungerar, och oftast så är det också en bra egenskap. Det är liksom inte fel att vara ett flockdjur. Det är ganska fint att vi är så, tycker jag. Eller det är så vi är. Men att då, trots den längtan att tillfredsställa andra, att stå fri, det är svårt alltså. Det tror jag därför, för jag uppfattar mig också som en person som har kanske extra lätt att se det. Jag är väldigt bra på att se vad folk vill ha. Så att jag har verkligen fått så här, dra mig undan och vara mycket själv för att inte bli den där som ger det jag ska. Liksom. För att då blir det ju otroligt tråkigt. Och det tycker jag också har hänt inom serietecknandet, att det började med en så här väldigt sprängkraft då, den vågen som jag är en del av. Att det var roligt, det var oväntat, och sen så gick det rutiner där till slut. Att det levererades det som skulle levereras, man sa rätt saker, man tecknade om vissa ämnen, och då tycker jag också att humorn försvann. Nu har det ändrats igen. Det har kommit en ny våg kvinnliga serietecknare som Moa Romanova, Agnes Jakobsson och några till, som har hittat något annat. Jag tror också de har ju också förstått att, eller jag hörde faktiskt Moa Romanova säga det själv, att det är många saker som jag inte behöver säga i mina serier, för de är redan sagda, och det är så fruktansvärt skönt. Nu kan jag liksom göra en hel bok som handlar om en knarkpsykos och liksom, som jag bara försöker göra rolig, till exempel. Att de har liksom utnyttjat det verkligen på ett bra sätt. Men det var ett tag när jag kände så här, men det är också det här, för man, det har jag sagt som någon sån här sanning. Jag skäms över det, att jag har sagt det själv, för det är så dumt. Men att den enda regeln som finns är att man ska sparka
uppåt.
Men det går ju inte att säga så.
Vi vet inte om vi sparkar uppåt eller neråt.
Och det här med makt. Vem är det som har makt egentligen nu? Jag tänkte också på det när jag jobbade som förläggare. Då vill man ju hitta så här nya historier. Och de ska vara berättade på ett nytt sätt gärna. Och vilka är det? Då är man kvar i någon sån här föreställning att de som man behöver lyfta, det är kanske en viss typ av tjej som ska berätta en viss historia. Och sen så inser man, men de här tjejerna har jättemycket makt nu. Exakt. Vi har hört deras historier så många gånger. Nu behöver vi en gubbe som berättar, alltså en vit man kanske, eller det kan vara vad som helst som egentligen anses väldigt opassande att lyfta, men som plötsligt, det finns inga berättelser alls, vi har ingen aning om vad de tänker, och jag kan få en sån här jättestark längtan då. Vem är han liksom, eller vad det nu
är. I vänsterkretsar så känns det som att det är ganska mycket så att, så här, ja, men man utgår alltid från att man själv är underdog bara för att man är i vänsterkretsar. Att så här, jag kan sparka, jag sparkar uppåt för att jag gör narr av en högerpolitiker. Men det är inte säkert att andra ser det som att du sparkar uppåt.
Nej, verkligen inte. Och sen så också så, ja, men jag tror att det enda, och det är väl inte heller vår uppgift att hålla på att sparka uppåt. Det är kanske inte det vi ska göra, för jag tänker som, ja, men du tog Mia Skäringer som exempel, och jag vet inte, jag kan inte säga om det är så just med henne. Men, för jag tycker också att hon är, fan vad kul hon är när hon, liksom, när hon är rolig. Men jag förstår exemplet, just det här att man börjar, att man känner det här kravet på sig att säga rätt saker, och så gör man det istället. Medan där hon verkligen, eller någon då, vem som helst, där man egentligen är som mest politisk och kan vara subversiv, det är inte i det där tydligt politiska. Det är inte där man är subversiv, det är inte där det händer politiskt heller, tror jag. Jag tror att det kan vara mycket, mycket mer politiskt med de här roliga figurerna, eller liksom, ja, det måste, därför att för att det ska kunna bli subversiv så måste det ju också vara på riktigt. Och det blir ju inte på riktigt när man ska vara duktig. Det blir ju inte det. Man är ju liksom rökt då. Det enda man har egentligen, det är att göra det på riktigt. Då kan man hitta någonting. Det är inte säkert att man lyckas för det. Men då har man i alla fall en chans. Man har ingen chans om man försöker göra rätt.
Nej, men jag tänker också, för vi har haft en diskussion ganska tidigt där med sparka uppåt och neråt, och det är så svårt, för det beror på, vi vet inte hela historien bakom. Det kan vara uppenbart att jag sparkar uppåt, men vi har inte all information. Men det som jag tänker är att bara det att man är medveten om sin egen position i förhållande till det liksom subjektet man skämtar om, gör att man tänker ett extra varv och utvärderar. Och då tror jag att de flesta normalt analyserar och skriver om så att skämtet blir bättre. För att man har en medvetenhet kring att, just det, var är jag? Man orienterar sig. Sen så kanske man inte vet, men det är i alla fall den här grejen att man gör arbetet med att försöka förstå. Så tror jag att man har gjort mycket.
Det tror jag också.
De som får mest skit, det är de som inte bryr sig alls. Och de sparkar fel, för de fattar inte vilka de är.
Och jag tror att den skillnaden betyder någonting.
Det tror jag också, men det arbetet ska man kanske göra som människa snarare än som konstnär. Man har det här grundläggande i sig, någon slags liksom förmåga att orientera sig, eller ja, någon slags empatisk förmåga är det ju också. Ja. Den behöver man ju ha jämnt, och så får man ju hoppas att man har den så pass solitt att det kommer automatiskt på något sätt när man jobbar. Och sen så måste man också våga ta risker. Ibland kanske man går över gränser och gör fel. Ja. Ja. Och då måste det få vara okej. Ja. Men det är ju svinsvårt att veta också. Jag tänker bara, ja, men om man ska återigen till det här, vad är det som är roligt då? Vad skrattar man åt? Jag såg en komiker, nu kanske ni är så inne i humorvärlden. Jag är inte det riktigt utanför serier. Men jag tycker att Louis C.K. är jätterolig. Mm. Han är liksom en speciell typ av man som jag tycker, jag skrattar jättemycket åt honom. Mm. Men så såg jag att det var en av mina söner som kollade på en annan komiker som drar lite samma typ av skämt liksom som Louis C.K. Han börjar alltid med att ta sig tröjan, vet ni vem det är? Och så är han lite tjock.
Bert Kreischer eller något sånt.
Ja, kanske han heter så.
Jag
och så bara kände jag att det var jättetråkigt och opassande och liksom det blev liksom sunkigt. Plus att jag blev helt förskräckt över att min son kollade på det, för det var otroligt grovt och han skämtade om porr och avsugningar. Och,
ja,
det
vem var liksom, sen?
Alvar.
Ja, okej, så det var inte den äldsta heller.
Nej. Jag bara kände nej, jag ville liksom tvätta hans öron. Och det är så svårt, jag kan inte sätta fingret på vad var som inte funkade. Alltså det var inte samma typ av skämt. Jag är absolut, det behöver inte, jag är inte duggrädd för grova skämt egentligen.
Nej, det kan vara hur grov som helst. Som levererar dem, hur man levererar dem. Och återigen det här med sympati och vad man känner för komikern.
Det var otroligt intressant. Jag försökte så här, men vad är det?
Men det är underbara med Louis C.K. för att jag tror att det är preaching to the choir här. Vi är alla Louis-fan, även fast vi vet ju att det är farliga tider. Han har släppt en ny special nu.
Jag såg det, men jag har inte hunnit se den.
Den är stundtals briljant, men i alla fall han gör ju konststycket att kunna skämta om till exempel att han kan sympatisera med pedofilens begär att ha sex med barn. Och det är inget kul när jag säger det, men han får det att låta så jävla kul för att han gör det på Saturday Night Live där han vet att han inte blir censurerad. Och han vet att han är på hal is. Och vi skrattar mer för att man märker att publiken är så oh! Och man märker att han är så här, nej, vänta. Så att vi är med honom. För att det är han som blir utsatt i det.
They love molesting childs. It's crazy. It's like their favorite thing. I mean, when you can, it's so crazy. Because when you consider the risk in being a child molester, speaking not of even the damage you're doing, but the risk, there is no worst life available to a human than being a caught child molester. And yet they still do it! Which from, you can only really surmise that it must be really good. I mean, from their point of view, from their, not ours, but from their point of view, it must be amazing for them to risk so much. How do you think I feel? It's my last show, probably.
Sen så har han gjort andra gånger nu, senaste specialen, utan att spoila, men då skämtar han också om pedofili. Det är inget kul. För där är det som att han står säker.
Ja, men det har jag tänkt på mycket med honom. Ja, vi kanske inte ska prata så mycket om honom. Men
det kan vi göra. Det är jätteroligt.
Men för jag känner med honom att jag... Där känner jag också en kärlek till honom som människa på något sätt. Att jag kan känna något så här, alltså att man ser hans svagheter och... Alltså att det, jag vill ju krama honom också. Jag vet inte, det betyder mycket för mig. Men sen har jag också undrat hur... För på något sätt så har jag ju känt att han tillhör de goda.
Ja, alltså att
det
är så här,
han tillhör de goda. Ja. Men vad hände med det nu efter det här? Jag tycker fortfarande om honom. Alltså han gjorde någonting jättedumt, men ja.
Ja, det var väl inte så stor grej om man ska vara... Herregud, han runkar för lite folk.
Vatten under bron, gå vidare.
släppte bara. Men att det kan bli svårare för honom ändå, med det här i bagaget. Att, ja. För förr så var det en grund han stod på, upplevde jag, att han var en av de goda på något sätt. Och kunde, alltså, till exempel när han skämtade ganska grovt om sina barn. Det är jättekul när han berättar om hur han försöker uppfostra dem så här, och han har tänkt jättemycket på det, så till slut så har han landat i att det enda han vill lära dem det är att stoppa in mat bara i munnen. Mm. Stoppa in det bara så här. Mm. Att liksom bara de överlever, alltså för i sig käk. Det är allt han kan ge dem. Det är ganska liksom lite grovt så där att liksom han skiter i sina barn ungefär, men det är för att man känner att han är en bra farsa.
Exakt.
Man känner det, då känner man sig trygg i det liksom.
Precis. Men det här med hans ofredanden som blev väldigt stort i samband med MeToo, det var ju någonting som var väldigt känt innan. Ja. Vi var ju i USA 3 år innan det här outades och fick höra det från komikerkollegor att så här, ja, nej, men så här gör han. Och han går på strippklubb och han gör bla bla bla. Och jag, när jag fick höra det då, blev så här, åh nej, jag kommer inte kunna kolla på honom igen. Mm. Och sen så var det så här, ja, men nu har jag ändå bearbetat det här för mig själv. Mm. Världen vet inte, kanske inte om det, men jag vet om det och jag kan ändå uppskatta honom.
Mm.
Även om jag hade en liten så här äckelkänsla.
Mm.
Men sen blev det här stort och då var det så här, okej, nu ska det här bearbetas för alla.
Mm.
Och han vet att alla vet. Och nu tycker jag, när han kom tillbaka på hans senaste special, att man märkte på honom att han hade en annan attityd. Ja. Det var i alla fall min upplevelse.
Men var det bra eller dåligt?
Nej, jag tyckte det var dåligt. För innan så var det att så här, då hade jag lite så här, okej, du har en konstig fetisch.
Mm.
Och du kanske har gått över gränsen några gånger, men du är i grunden en bra person.
Mm.
Nu tyckte jag att han hade lite så här, ja ja, ni tycker ändå att jag är sämst, lite den attityden.
Ja, kanske lite det generella skämtuppbyggandet stundtals. Ja. Jag tyckte det var gamla Louis CK stundtals också, men det som var, jag tyckte han har skämt om det här, så att han tar upp det. Och det tycker jag att han hanterade väldigt bra.
Ja, det är få som har lyckats göra det så.
Ja, och sen så tycker jag också så här, för att jag är också så väldigt stort Louis CK-fan, så jag var så här, men jag tog ju en paus, jag tittade inte på flera, så länge det tog nu tills vi tittade egentligen på det här, så har jag inte tittat på honom, var det kan röra sig om 1 eller 2 år. Och jag är ändå så här, ja, men vi, av de största skithögarna som vi lyckades peka ut i MeToo, så plocka upp några russin och lägga här borta, för att här var det lite mer av en psykisk störning liksom, eller en sexuell störning nästan så här. Hans grej är att han blir kåt av att drunka framför folk. Ja, okej, bra. Här är någon som bara vill utöva makt och liksom slå ner på typ kvinnor som någon slags maktmissbruk. Där liksom separera de två lite, bara så att vi förstår att det är olika saker.
Ja, jag håller med, men jag tycker också att det är så här, man är ju intresserad. Det är därför jag också tycker att det där inte funkar med att sparka uppåt och det. För att det som egentligen är intressant är ju, vad är det att vara en människa? Det är det man på något sätt kokar ner till slut. Och att vara en människa är att några av oss vill runka framför andra. Liksom. Alltså, tydligen då. Mm. Och jag vill veta sånt. Jag vill veta det. Jag tycker också att det är intressant. Det är massa såna här saker som man vill veta om att vara en människa, hur det är. Det är det som är så jävla intressant ju.
Mm. Verkligen.
Han kommer med ett tips angående det i special.
Here's some advice that really only I can give you. If you ever ask somebody, may I jerk off in front of you? And they say yes. Just say, are you sure? That's the first part. And then if they say yes, just don't fucking do it. Just,
men det är, för jag tänker att det är samma sak som eller samma princip som det jag upplever att folk skrattar åt i mina serier. Det är att man skrattar åt det som är dolt. Alltså att man lyfter upp det som är dolt och då blir det på något sätt roligt. För att man inte van får det sådär. Jag längtar efter det. Hos andra också. Att så här, visa. Men gud, visa vad då? Och jag tycker mycket av det man skriver om, skämtar om och så där, det är ganska enkelt egentligen. Det är liksom som ungefär som med barn när de lär sig snacka, så pratar de ju bara så här, ja, om vad de ser. Ja, men nu ser jag en gubbe som går förbi, där är solen, en katt. Alltså att de bara så här redovisar. Jag tycker att det är det som på något sätt jag gör i alla fall. Jag bara berättar ungefär hur jag ser från där jag står nu.
Mm.
Så här ser det ut för mig. Och så vill man ha massa sådana berättelser ju, från massa olika håll. Och det blir roligt ibland.
Mm.
Och bra.
Vad jobbar du med nu?
Ja, vad gör jag nu?
I dessa tider, ja.
Nej, men jag har ju precis släppt en bok som heter Vad glad du är som får titta på mig. Och nu så håller jag på och skriver manus faktiskt åt en lite mer traditionell seriebok med 6 rutor på varje sida.
Ja, som någon annan ska teckna, eller?
Nej, jag ska teckna den också.
Ja, ja, ja.
Mm. Mm. Men jag är inne i skrivfasen av den.
Ja.
Och den har namnet Skjut mig.
Okej.
Okay. Så den blir lite mer sådär, ja, men en sammanhängande historia i serieform. Det har jag aldrig gjort förut, faktiskt. En sån lång.
Nej.
Vad kul. Hur lång tid tror du att den processen, alltså så här, från nu i skrivande stund till att den kommer, vad har du uppskattat det för tid liksom?
Ett år kanske.
Ett år, ja. Mm.
Men den är, det är svårt också för att det är ganska personligt på ett sätt som är ganska direkt personligt, så att säga. Det är, så att det är lite klurigt, men jag känner att det är en historia som jag måste berätta.
Åh, vad spännande.
Mm. Ja.
Gud vad spännande. Det här tror du berättat för mig, va?
Nej, det kanske jag inte har. Nej, men jag försöker att inte, du vet, man, i början kan man inte prata om saker för att då bränner man det på något sätt. Men ja, det är kul. Det är kul. Så jag försöker fokusera på det nu då. Det är ju svårt när man, alltså det känns ju som att hela världen har stannat, så det är så här.
Men det är väl då man har alltså så här, jag tänker, jag tycker likadant, men också så här, ja men fan, om jag bara nu, det finns inget socialt liv. Jag bara dyker ner i jobbet nu. Jag, det finns ingen liksom FOMO för att det händer ingenting.
Nej, man måste ha lusten också.
Ja, ah, men jo, det är lite svårt. Inspiration. Det är svårt när det bara stannar av. Det är som att jag, det är som att det blir så här, men kan jag, får jag hålla pennan och alltså det är liksom det blir någon sån här mindset som bara, men det går ändå.
Det är väl det jag önskat det var så lätt.
Ja, ja, men
precis. Okej, okay, boom. Men det är sant. Det är, man blir så påverkad av det. Så att det...
Nu tycker jag att det är jättesvårt att bara sätta mig vid datorn och börja mejla.
Ja, men bara sådana där grejer.
Saker som man gjorde varje dag.
Men för jag får också någon sån här känsla av att om jag mejlar nu, finns det en mottagare? Det är ingen som kommer. Det är som att man har bara en spökstad.
Jag bränner, liksom. Jag bränner mejlet.
Ja, ja. Men ändå märker jag att jag har de här automatiska ticsen. Eller tics kanske man ska säga. Men att jag går alltid in och kollar för vi har fått några beställningar på kurs och föreställningar. Jag går in dit och sen så bara varje gång man ser att så här, typ en tvåa, så bara, det är, någon har bokat någonting. Mm. Liksom. Och nu har det ju varit tomt där i över en månad. Men trots det så går jag in varje dag och kollar. Vi har inte ens någonting man kan beställa.
Men,
jag går
och men tänk om vi inser att någon har beställt något, vad glada vi ska bli. Vi visste inte ens att det fanns något att beställa.
Men då är det ju även ett mirakel och det är ju härligt.
Ja, det är alltid härligt med mirakel.
Liksom. Men det är så här, är jag sjuk i huvudet? Men det som var skönast tyckte jag var att jag kunde ta bort Facebook-appen. Att inte titta Facebook.
Ja, är du fortfarande borta den?
Nej, men sen så är det ju nu med våra musikvideor.
Ja, men ta bort den, säger jag.
Ja, men jag gör det och sen så lägger jag till den när vi ska lägga upp något.
Gå bara in från datorn. Gå bara, använd bara datorn.
Just det. Det är en bra. Jag borde också göra det.
Men jag har i alla fall satt dölj på de personerna som inte orkar se längre.
Ja, men bra. Men det är okay, men en bra.
Sätt dölj på alla.
Nu ska jag säga en bra grej med corona. Det är att man lite grann, som i alla kriser just, så får man ju lite grann någon slags mått på vad som är viktigt och oviktigt. Att vissa saker kan man liksom skita. Alltså man märker ju till exempel, trots att en massa saker ställs in, det är ju ganska, det blir ju aldrig någon katastrof. Alltså det blir ju inte det.
Nej.
Man överlever ju och vissa saker känns ju, är ju kanske också lite katastrofala i och för sig när man inte får några pengar alls. Men ganska mycket var skitsamma också. Mm. Och då kan man ju försöka komma ihåg det då till sen, att ja, men just det, de här grejerna är skitsamma. Det mesta går att skjuta upp eller ställa in, och en del människor kan man också vara utan. Andra vill man verkligen inte vara utan. Att man får någon slags måttstock, det är väl bra.
Det tycker jag.
Mycket bra.
Bra verkligen. Avslutande ord också.
Jag vill inte vara utan dig, Nina.
Jag vill inte vara utan dig. Inte dig heller, Erik.
Nej, nu har jag ingen val. Jag måste säga samma sak. Nej, jag vill inte vara utan er heller.
Du hade så gulligt
av det, Erik. Gud, vad fint.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.